Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Publiken räcker ju inte till för det utbud som är nu. När jag kom till Göteborg och Lars Gunnar hade lockat mig dit, då var det Tipsextra. Och sen var det någon Europacupfinal som det handlade om i SVTs utbud på den tiden. Och Tipsextra sände november, december, januari, februari och halva mars. That's it. Och jag brukar säga, om Zlatan kommer fri med motståndarmålvakten, kanonskott från straffpunkten, målvakten tippar bollen till hörna i krysset, så har du som kommentator två möjligheter. Antingen säger du, hur kan han missa? Eller, som jag nu har försökt att säga, vilken fantastisk räddning. Du, Glenn Strömberg har skrivit ett kapitel i min bok och det uppskattar jag, men som jag brukar säga, i det kapitlet har Strömberg fler faktafel än vad Trump lyckades med på 4 år i Vita huset.
För mig är Staffan Lindeborgs röst mest förknippad med simning. Det känns som att det aldrig har funnits någon annan sportkommentator inom den grenen. Men Lindeborg är naturligtvis bredare än så. Känd från fotbollen ända sedan den tiden då Tipsextra mer eller mindre var den enda klubblagsfotbollen som fanns på tv. Och naturligtvis de legendariska inslagen Staffan och Glenn med expertkommentator Glenn Strömberg. Men Lindeborg var också kompis med bordtennislandslaget som han kommenterade under många år, och så naturligtvis ishockey. I det här avsnittet så får du ett antal härliga idrottsstories, men också varför fyrfärgspennan är den viktigaste utrustningen en sportkommentator har, varför han aldrig haft problem med Zlatan och vad uttrycket off the record betyder för honom. Tiden för intervjun var begränsad till 1,5 timme. Men när det var dags att avrunda kom Staffan på att vi har pratat för lite om Småland. Och då fanns det plötsligt hur mycket tid som helst. Hur som helst, här kommer en sportkommentator av rang. Över 50 år som sportkommentator. Staffan Lindeborg, välkommen till Spännande möten.
Tack så mycket. Och välkommen du till Småland, Jönköping och Hovslätt.
Ja, ja. Och där vi sitter här, vi sitter ju i ett speciellt ställe. Kan du bara ge oss en beskrivning? Vad är det vi sitter någonstans?
Ja, Hovslätt är en stadsdel i Jönköping, strax söder om city. Vi sitter i Jönköpings första snabbköp, en ICA-butik. Huset är byggt 1937. Det här var en ICA-butik. Du märker ju att ytan är lite mindre än ICA Maxi. Och sen har det varit bank här, Sparbanken, Swedbank. Och här har vi då i dessa lokaler, på bottenvåningen har vi vårat familjeföretag, Lindeborgs Communications AB. Så att det här är uppväxt.
Och du, detta var din fars ICA-butik, va?
Min pappa var ICA-handlare, hade flera butiker, men det här var ju huvudbutiken. Och här var jag ju springgrabb och en före detta tv-sportchef har varit springgrabb här.
Jaha, vem är det?
Ja, Den är inte lätt. Den är inte lätt. Därför att Bosse Gensel var ju göteborgare, Remy Nilsson, Arvika, Lennart Sveder, Arvika, Hans Bonnevier och så vidare och så vidare. Men här i Hovslätt växte Sven-Olof Malmros upp. Och han var springgrabb här innan han tog studenten och flyttade till Stockholm. Och sen gjorde han miljardkarriär på Aftonbladet, Radio Stockholm. Och sen kom han också, han var väl säkert 63-64, så kom han och blev tv-sportchef. Ett, kanske två år.
Ja, härligt. Du, Staffan, när vi hördes första gången så var du lite sådär tveksam till att lyssna eller för att gästa podden. För du sa så här att, ja men är det någon som vill lyssna på mig?
Ja.
Varför sa du så?
Jo men du och alla andra har ju hört mig till leda. Jag har ju suttit och kommenterat tusentals med timmar fotboll, hockey, bordtennis, simning.
Ja, men du har inte suttit i så mycket poddar?
Nej, det har jag inte gjort. Nej, men jag har ju alltid varit lite försiktig med att tacka ja och släppa. Alltså dörren till mitt privatliv har ju varit stängd. Och är ju fortfarande stängd. Men jag försöker. Eller jag har ju försökt att hålla en liten låg profil. I och med att man blir så kallad kändis när man ska jobba på Sveriges TV och TV-sporten.
Men det känns lite grann som att väldigt många journalister har lite svårt för att bli intervjuade.
Ja, ja, jo då. Det svåraste är ju många gånger att intervjua en kollega. Så är det.
Varför gillar inte journalister att bli intervjuade?
De vet ju hur media funkar. De vet att det kan bli rubriker på vad som helst. Nu har jag ju ändrat lite i och med att jag skrev en bok. Och har man skrivit sina memoarer, även om den boken är lite annorlunda med gästförfattare, det är klart, då kan jag ju inte säga nej, det går ju inte. Utan,
den heter ju Public
Service i 50 år. År. Matcher och mästerskap, minnen och möten.
Men du har alltid varit public service trogen.
Ja.
Vad kommer det sig?
Ja, vi smålänningar är ju ganska lojala utav oss. Jag har ju haft möjligheter att gå till andra jobb. Men jag har tackat nej och jag har gjort helt rätt. Jag har aldrig ångrat mig. Jag hade kunnat jobba inom andra medieföretag. Men jag har varit bortskämd. Jag har fått göra det jag har älskat att göra. Så att jag har ju aldrig haft något. Någon anledning till att byta jobb. Och hade jag behövt pengar, då kanske jag hade tvingats byta jobb. För det är klart, som många har sagt, att jobba på public service, det är inte det mest lönsamma, men det är det roligaste. Och jag känner ju väldigt stor tacksamhet för vad jag har fått uppleva.
Varför är det roligaste att jobba på public service?
Ja, min dröm var ju som liten grabb att kommentera fotboll. Det var ju drömmen. Och det har jag fått göra.
Men det hade du väl fått göra på Viasat också?
Ja, men kanske sämre fotboll. Sämre arbetsvillkor. Fler resor. Ja. Nej, alltså jag har ju verkligen fått göra fotboll, hockey. De två stora lagidrotterna. Och sen då på det olympiska programmet simning. Som ju inte var min dröm. Och bordtennis, som ju är min första sport. Så bordtennis var ju någonting jag skulle vilja kommentera. Och det har jag verkligen fått göra. Jag fick ju uppleva hela den här storhetstiden med Jan-Ove Wallner, Mikael Appelgren, Jörgen Persson, Ulf Bengtsson, Uffe Tickan Karlsson och Peter Karlsson och Erik Lind och alla de andra.
Vilken av de här sporterna kan du så här efteråt säga, där är nog det jag haft roligast?
Där passar jag alltid. Jag brukar aldrig gradera.
Men vad har du för olika relationer till de här sporterna?
Nej, men fotbollen har ju tagit mest utav min arbetstid i och med att jag var huvudkommentator och har ju rest och täckt allsvenskan i flera decennier. Hockeyn kom ju in lite senare. Hockeyn började jag inte kommentera förrän NHL-spelarna var med första gången på OS, Nagano, 98. Och sen har jag hållit mig ifrån andra idrotter. Jag har ju någon gång varit på bandy och volleyboll och brottning, men det här var ju tillräckligt för mig. Fotbollen, jag har nog lagt 60-65% av min arbetstid på fotboll som kommentator då. I och med att det var så väldigt stort utbud på den tiden i tv-sporten fotboll.
Var du mest känd för vilken idrott, tror du själv, är du, där du har mest så att säga, satt din profil?
Ja, du menar som idrottsman?
Nej. Nej.
Ja, men lyssna. Pingis. Jag är bättre nu än när jag var 15. Tennis. Jag var bra ett tag. Jag var bra i tennis ett tag. Fotboll. Jag gjorde ju 30 matcher med tv-laget i fotboll, mittfältspelare. Nej, du menar ju det professionella.
Hockey,
där var det lite sämre med talangen. Vi spelade ju hockey här. Jag är ju uppväxt i Hovslätt, i Hovslätts idrottsklubb och Hovslätts BTK. Och jag var 10 år när Måns, en kompis, och jag startade en pingisklubb. Så att jag är, alltså idrotten har ju betytt jättemycket, som för dig och många, många andra. Och sen var det ju min pojkdröm att få kommentera. Min far var ju inte bara ICA-handlare. Det sitter ju någon gammal presslegitimation där borta. Han skrev för lite olika tidningar. Svenska Sporttidningen hette någonting. Konkurrerade med Idrottsbladet och sådär. Så att redan när jag var 7 år så visste jag ju vad jag ville göra. Sen är det ju tur och tillfälligheter att det blev så.
För mig ser du ju i simningen det första jag tänker på när det gäller kommentatorer. Mm. Jag funderat lite grann på det innan vi träffas här, och det tror jag på, att där är du utan konkurrens. Alltså jag är okunnig i övriga kommentatorer som håller på med simning, men där känns det som att där har du inte haft någon större konkurrens, men i fotboll har det ju varit ändå rätt många så att säga, profiler som har kommenterat fotboll.
Nej, det är inte så många andra kanaler som har sänt simning. TV-sporten dominerade ju där till och med vårt sista OS, London 2012. Då tappade ju SVT de olympiska rättigheterna. Och sen är det ju beroende på framgångarna också. Lasse Frölander, Therese Alshammar, Sara Sjöström. Och det är klart att det får ju stort genomslag. Men i arbetstid var ju inte simningen speciellt krävande. Det var, ja, vad kan det ha varit? 3-4 veckor per år. När det var mästerskap alltså. Jag blev ju egentligen tvingad att kommentera simningen.
Alltså, varför det?
Jag tror det står i boken där. Fredrik Belfrage, min gode vän, kommenterade ju simningen i Moskva när Bengt Baron och Per Arvidsson blev guldmedaljörer 1980. Och sen fick ju Fredrik för sig att han skulle syssla med underhållning också. Och Fredrik var då på radiosidan. Så det var ju radion Fredrik kommenterade. Och då är Tommy Engstrand chef på Radiosporten, och Tommy säger till mig: du får ta över simningen. Nej, det ska jag inte göra, så jag. Tennisen kan jag ta över. Då säger Engstrand att det är ju den jag kommenterar. Ja, jag vet, så det, men vi kan göra det tillsammans. Du kan lära upp mig där. Och vi hittade en kompromiss. Då sa Tommy, fantastisk människa, journalist, kommentator: om du tar simningen så får du vara med på tennisen. Okej. Och det var redan 1982. Så simningen var ju inte min... Jag kan ju simma, men simningen är ju inte min sport från början.
Någonting som ju slår en, det är ju att det snackas väldigt mycket golf på var och varannan sida i den här boken.
Ja.
Och då undrar jag, varför var du aldrig inne på att kommentera golf?
Jag fick ju ett väldigt fint erbjudande utav en av de privata kanalerna. Men jag tackade nej utav det skälet att redan då som golfkommentator så satt du inte på plats mer än någon enstaka gång om året. Utan du satt i en liten studio i Stockholm eller Köpenhamn, och så skulle du kommentera torsdag och fredag och lördag och söndag. Och dessutom, tittningen på golf i tv är inte hög. Golfare, jag är ju själv golfare, vi spelar ju golf hellre än vi tittar på golf. Så att det erbjudandet som jag fick utav Magnus Lindberg, som var en av Jan Stenbecks närmaste, det tackade jag till egentligen direkt. Och det var tidigt, det var ju innan golfen hade etablerat sig, innan Stensson hade börjat att vinna, innan Alfredsson och Annika hade slagit igenom. Jag gjorde helt rätt. Jag har ju gjort lite golf, men i radiosporten var jag ju den som gjorde de första golfsändningarna i sportextraform på 80-talet, när Tumbas tävlingar på Ullna.
Och sen fanns det ju under många, många år en Mr. Golf i...
Göran Zachrisson.
Just det.
Exakt. Som jag beundrar inte minst därför att Zacke satt vecka efter vecka, kommenterade, och det var inte 2x45 minuter, det var 2x4 timmar ibland.
Ja.
Mm. Jag säger som Oldsberg alltid sa, det var inte min grej.
Nej.
Det var inte min grej.
Din grej var ju däremot att rapportera och ha koll på tider och namn och tidigare placeringar och hur långa de var, historik och vet allt. Alltså, hur bar det åt för att komma ihåg alla de här grejerna?
Jag hade förberett mig och så hade jag det ofta på papper. Och det var ju Lars-Gunnar Björklund som lärde mig det.
Vad är tricket?
Att vara förberedd.
Ja, men någonstans så du kan inte lära allt det där utan till, eller
nej,
hur gjorde du det?
Men jag har ju en teknik, och det är att jag skriver ner. När jag skriver ner någonting, då fastnar det i huvudet. Men väldigt mycket handlar ju om att ha det på papper och använda det när du behöver. Och du ser, jag har ju gått igenom en del av arkivet. Där ser du 4-5 pärmar. Där ligger ju en del av de gamla tipsextra matchplattorna. För på den tiden hade vi inga mobiler. Vi talar om 80-talet. Vi hade inte internet. Utan man fick ju leta upp väldigt mycket själv det som man ville förmedla då. Nej, alltså jag är bra på att förbereda mig.
Jag har hört Lasse Granqvist i några intervjuer, och då pratar han om olikfärgade pennor och Excel-mallar och... Ja. Och
det är en jätteviktig hemlighet, och det är ingen hemlighet, därför att det är ett gott råd. Det säger jag till mina 7 barnbarn. Använd fyrfärgspennan.
Hur då?
Du har ju då 4 färger, och det använder jag ju även privat i min almanacka och mina anteckningar. Alltså då har jag ett eget system. Jag använder den röda färgen som jag då lätt med ögat hittar. Och den symboliserar, om du tar fotboll, den kanske symboliserar hur många varningar Kalle eller Stina har, eller hur många utvisningar eller någonting annat mer än negativt. Och sen har den gröna färgen, och har ju då kanske en positiv betydelse. Åland gör 9 mål på de 5 första matcherna. Kanske det är en grön ring kring den noteringen och sådär. Så fyrfärgspennan har ju gett mig en studieteknik, och det är ju från 70-talets slut, tror jag, jag började använda den. Och när vi sitter på en, ta VM i fotboll, du har kanske 180 kommentatorer från hela världen. Det kan vara kineser, det kan vara Singapore, och det kan vara Bolivia och vad som helst. Går du runt och tittar där, så ser du 8 av 10 använder olika färger. En del gör det med hjälp av överstrykningspennorna. Det har jag också gjort i olika omgångar. Det hade jag haft den studietekniken på gymnasiet, då hade jag ju haft bättre betyg. Men då, jag kände inte till den då.
En annan sak som ju jag alltid i alla fall imponeras av, när man hör sportkommentatorer, men även andra i olika sammanhang, det kan vara på nyheten och så vidare, det är att ni pratar ju oerhört flytande, och det är ställan ni stakar er i närheten av det som jag gör när jag ställer frågor till dig. Hur bär ni er åt? Är det rutin, eller någon som har lärt er, eller funkar det?
Förhoppningsvis är det väl viss talang. Men det är väl också kanske en tradition. Om vi tittar på Sverige då, så Hyland, Lars-Gunnar Björklund, Åke Strömmer. Ja, du kan ta hur många. Jag tror att det smittar av sig lite grann. Det är ju, det handlar ju om att kunna vara tyst ibland. Det var ju Bengt Grives råd. Han sa ju, var inte rädd för tystnaden.
Nej, för han var tyst rätt mycket.
Han var tyst väldigt ofta. Och det är ju det som är, nu är det ju tycke och smak, men det är klart, det finns ju många kommentatorer som snackar lite för mycket. Jag är ju mentor i vårat företag till kommentatorer och expertkommentatorer numera i olika kanaler. Och det är ju ett råd jag ger ibland att gör en paus. Var inte rädd för tystnaden. Snacka inte sönder. Därför att fotbollspubliken är väldigt kunnig. Men sen är det ju också det här med rytmen, timingen. Det är ju det som jag tror du som kommentator lär dig med tiden också. Att hitta timingen. Det finns många sådana exempel. För det handlar ju om tiondelar många gånger.
En annan sak som jag har förundrats över under alla årtionden som har kollat fotboll, även andra idrotter, det är att kommentatorer älskar historik.
Mm.
Alltså, nu är det 30 år sedan som de här vann. Och då det tynger de nog och de är nog extra nervösa bara för det. Och så relaterar jag då till att vara idrottsman eller idrottskvinna. Och ibland är det så här, att det är så länge sedan så att de som är stå på plan, de har ingen aning.
Ingen aning.
Och varför, det där är ju, varför gör man så?
Ja, det där görs ju för ofta. Absolut. Sen kan ju historiken ibland vara intressant. Ta till exempel nu när Serena Williams avslutar sin karriär här i US Open. Det är klart, då är historiken berättigad att relatera till då. När kom första Grand Slam-segern och så vidare. Men det blir ju lite för mycket. Nu är det ju ett överflöd på statistik i väldigt många idrotter. Så risken nu, där internet och mycket annat spelar en viss roll, är ju att kommentatorerna snackar för mycket statistik. Viss statistik är ju jätteviktig och jag menar, när gjorde den forwarden mål senast? Är det 17 matcher? Då är det intressant. Om han nu gör mål efter 17 matchers måltorka då. Men sen idrott. Idrott är ju siffror. Det är statistik och ja.
Har vi fått det från USA? För det känns som att i USA är älskan med statistik.
Oh ja. Ta hockeyn där. Det är ju hur mycket som helst.
Jag vet inte hur många utmärkelser man kan få i NHL för att ha gjort så här många mål i så här många i tredje perioden och allt vad de hittar på för någonting.
Ja, vi har tagit efter, det har vi gjort. Och dessutom då med sådana här säsongsutmärkelser. Det kommer ju från USA, absolut. Engelsmännen är ju också när det gäller fotbollen ganska statistiktyngda. Och sen varierar det ju från idrott till idrott. Men det skiljer också när du kommenterar olika idrotter. Ta tennisen till exempel. Jag gjorde OS-finalen 1992, kommenterade jag i Barcelona i tennis. Den tog 5 timmar och 15 minuter. Då gäller det att inte snacka för mycket, för det orkar du inte. Dessutom satt jag ute under blå himmel och drack 5 liter vatten. Så att det är skillnad. Och en tennismatch, det hör du nu. På kommentatorerna. Det finns några väldigt duktiga här i Sverige. Maria Strandlund till exempel och fler. Där gäller det ju att inte kommentera varje boll. Utan kanske vara tyst tills det blir 30 lika eller 40-30. Eller det händer någonting speciellt.
Men om vi tar idrotten och både reportage och det. Om du reflekterar lite över hur det är idag. Jämfört med hur det var kanske för 20-30 år sedan. Där jag tänker att det här berättandet har fått en underordnad betydelse åtminstone. Det är väldigt mycket korta klipp. Det är tre meningar där, det är fyra meningar där. Ja. Det är sällan du får djupet. Vad tänker du kring det?
Du har helt rätt. Reportaget har ju försvunnit lite grann. Det som är positivt är att dokumentärerna har kommit. Det finns många bra dokumentärer nu. Inte minst engelskproducerade i England, i USA. En del i Sverige också. De gillar jag. De kräver mycket jobb och de är väldigt sevärda. Men det här reportaget som TV-sporten var känd för i många år, det saknas ju av många.
Varför är det så? Varför har det försvunnit?
Utvecklingen, nyhetssändningarna är annorlunda, det är kortare. Det är mycket som ska med, det är lite andra strategier numera. Reportaget kostar också en hel del och det kräver ju ganska bra kvalitet både när det gäller fotografen, redigeraren och reportern. Zacke var ju väldigt duktig och det finns många fler. Jens Lind, en kille som jobbar för, som har varit på TV-sporten, Joel Segerdal, mycket duktig, och det finns många fler. Men det har ju tyvärr minskat i utbudet. Sportutbudet 2022 är ju så fruktansvärt annorlunda än 82.
Hur då? Kan du beskriva det? Vad du ser?
När jag föreläser om sport och media och tv och utveckling och sådär, så är rubriken så här var det, så här är det och så här blir det. Jag berättar om hur det var när jag började. Då var vi fyra stycken i Sverige som fick kommentera fotboll. Fyra stycken. Nu är det 400. Bara för att ta ett exempel. Och utvecklingen är ju, och sen är ju utbudet nu, du kan ju titta på lördag, kan du välja förmodligen 28 olika matcher i fotboll. England, Tyskland, Spanien, Italien, Sverige. Men du kanske bara är inne i en eller två. Så publiken räcker ju inte till för det utbudet som är nu. När jag kom till Göteborg och Lars Gunnar hade lockat mig dit, då var det Tipsextra. Och sen var det någon Europacup-final som det handlade om i SVTs utbud på den tiden. Och Tipsextra sände november, december, januari, februari och halva mars. That's it. Och nu så är det helt annorlunda.
Väntar du, är det någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Poddens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Och så här blir det. Vad har du i den kika?
För några år sedan så var jag ganska säker på att peka ut vad som händer. Nu är det svårare.
Vad tror du då?
Ja, det blir inte mindre utbud. Det blir nog inte färre kanaler. Det kommer bli så att en del idrotter sänder ännu mera på egna plattformar. Och konkurrensen ökar. Och det betyder då att publiken kommer inte heller att räcka till i framtiden. Det kommer till bli ännu svårare. Vissa idrotter kommer till ha väldigt små tittarsiffror. Golfen till exempel. Masters, som är den roligaste golftävlingen tycker jag att titta på. Jag har själv spelat Augusta. Masters, när Masters har sänts i Sveriges Television så har den aldrig lockat över 300 000 tittare. Aldrig. Trots svenska framgångar med Stensson och Peter Hansson och Jonas Blixt och flera. Och för att vara helt ärlig, TV-sporten sände sedan några år Champions Hockey League i ishockey. Pågår nu. Och det är klart att när de matcherna går på SVT Play eller Kunskapskanalen så är det inte många tusen som tittar. Så är det.
Så vad du säger är egentligen att det finns vissa sporter som kommer bli ännu mer dominerande, typ
ja.
Fotboll.
Ja, fotbollen tar ju, för varje år som går tar ju fotbollen marknadsandelar globalt sett och även i Sverige. Och nu sänder ju väldigt många kanaler fotboll. Förr var det TV-sporten och TV4. Nu är det Discovery, nu är det Viasat, nu är det C-more, nu är det TV4 och så är det några till. Så att fotbollen dominerar. För att inte tala då om hur det ser ut i andra länder. Italien, Spanien, Tyskland, Brasilien.
Du säger din starka sida var att kommentera. Men du har gjort rätt många intervjuer också.
Ja då, jag har gjort. Nej, men det roligaste var att kommentera.
Varför
det
då?
Det roligaste. Jag har ju alltid sagt att man ska ha roligt när man jobbar. Man går vän som brukar säga att det ska vara roligt att göra affärer. Det är så vi ser det i Småland. När det roligaste för mig är att kommentera, utan tvekan. Programledare är jätteroligt också, men inte alls i närheten av att kommentera. Jag har respekt för programlederiet, jag har suttit där mängder med gånger. Programlederiet, då får du liksom en adrenalinkick, det är live. Och det är stor publik ibland och det är, du ska vara kammad, kamma till håret. Och sen har jag varit reporter. Så jag har varit kommentator, programledare, reporter. Men utan tvekan, att kommentera, det var ju det jag ville göra.
Varför är det så fantastiskt att kommentera?
Ja, men du är ju med när det händer. Du är ju med när det händer, att få kommentera en VM-match i fotboll, även om det är, du ser här bakom ryggen, även om det skulle vara Ecuador mot Japan. Det är en VM-match. Det är fotboll. OS, simning, bordtennis. Live. Live alltså. Sen har jag gjort väldigt mycket sammandrag. Det var väl min starkaste sida rent professionellt. Sammandragen under tidspress. Fotboll, ishockey framför allt. Att gå i sändning med ett sammandrag 21.30 eller 22 på en fotbollsmatch eller en hockeymatch som slutade 5 minuter tidigare. Och då kommentera live. Och det var ju min drivkraft att inte mixa och banda utan att kommentera live. Men det var ju liksom kicken, tävlingsmomentet. Och ibland blev det lite knasigt, men oftast det blev det hyfsat.
Om du går tillbaka lite i tiden. Vi sa ju nyss här att vi sitter i den här gamla ICA-butiken. Om du tänker efter, vad är det som gör att du just är bra live? Finns det någonting långt bak i tiden som kanske gör att du funkar bäst där?
Ja, kanske inte. Det jag lärde mig i ICA-butiken.
Nej, men sen?
Där var det ju möjligtvis att även om kunden var snål och besvärlig så var det ju ändå le och sälj. Ta betalt och sälj.
Jag läste mig till att du var blyg som barn.
Ja, det var jag ju under skoltiden. Jag tillbringade ju 4 år med Agneta Fältskog. Och vi var ganska lika. Vi var ju inte de som stod på scenen.
Ja, ni var klasskompisar.
Vi var klasskamrater, ja. Och jag spelade ju piano också då. Men Agneta var ju jätteblyg. Men jag fick ju mitt break när det gäller scenvanan. Jag var i USA och turnerade med dels en gymnastikgrupp och en akrobatgrupp. På 70-talet. Och då lärde jag mig att stå på scen och det var mycket lättare med det engelska språket. Och sen hade du en publik som inte kände igen dig och som inte behövde läsa Göteborgsposten eller Expressen dagen efter eller sådär. Det var jätteviktigt för mig.
Varför var det engelska språket lättare?
Ja, det var jag är ganska hyfsad på engelska. Det var lättare att gå upp på scen och ta publiken där. Vi turnerade i 4 stater, Tingsrydsflickorna och akrobatgruppen från Göteborg. Som mest hade vi 7000 en midsommarafton i Minneapolis. Svensk-amerikaner, det allra mesta. Där fick jag en kick. Och sen har jag ju då, och det är ju Hylands och Björklunds och Oddsbergs och Belfrags anda. Sen har jag ju då stått på scen mängder med gånger och lärt mig som konferensiär, toastmaster, moderator. För det var ju så det gick till. Hyland var ute och stod på scen. Det var liksom en del av det här tv-sportjobbet. Mycket märkligt, men så var det alltså.
Men du har ju gjort lite kring det krokar in i revy. Och,
ja då, ja,
jag läste mig till att du har startat en del revyer som faktiskt fortfarande finns.
Ja, jag drog igång en revy här i Jönköping, för det fanns ingen. Men då stod jag inte på scen. Jag är inte bra på att sjunga och så. Men däremot var jag med och drog igång den och gjorde en del annat nytta där.
Hade du någon fundering på att bli skådespelare?
Nej, nej, nej. Det hade jag inte.
Eller pianist?
Inte än. Nej, men pianist också. Jag tog ju lektioner. Det var också väldigt viktigt, för då jag spelade piano på skolavslutningar och redan när jag var 10 år. Det var ju också bra. Det var ju nervöst och sådär, men då slapp man ju sjunga. Och när Agneta Fältskog och jag medverkar sista gången i plugget så spelar jag piano och hon sjunger. Och då var det ett Lucia-firande här i Jönköping som är minnesvärt. Därför att när Lucian, Britt-Marie, med levande ljus i håret står på scen där. En tidig Lucia-morgon. Vi hade lussat för lärarna också och inte sovit på natten. Då, jag tror det var 800 personer i publiken. När Lucia-tåget sjunger Staffan var en stalledräng, svimmar Lucian, bärs ut och kom aldrig tillbaka.
Vi var inne på det här alternativa karriärer. Vad hade du blivit om du inte hade blivit sportreporter, tror du?
Ja, jag hade ju inte blivit Europamästare i pingis. Det hade jag inte lyckats med. Jag är ju jämnårig med Stellan Bengtsson. Jag såg ju Stellan redan när vi var 10-11 år. Jag kommer så väl ihåg det. Och jag såg ju att den här lille vänsterhänte liraren var ju klart mycket bättre än vad jag var. Ja, vad hade jag blivit? Jag hade ju inte facit att ta över ICA-butiken. Hade jag gjort det så hade jag väl haft några kronor till på kontot. Men det var inte min tanke. Och jag blev faktiskt erbjuden utbildning av ICA. Betald utbildning i Västerås i 2 år. För jag sommarjobbade på ICA några somrar. Men jag tackade nej till det. Nu är ju mitt stora intresse är ju ekonomi. Börsen, näringslivet. Så jag hade väl, ja, jag vet inte, jag kanske hade startat något företag. I våran familj så är det väldigt mycket entreprenörer. Min morfar var byggmästare, min farmor drev också butiker, min farfar var målarmästare, min mormor hade syfabrik och mina barn har ju egna företag och äldsta barnbarnet har ett företag. Innan han tog studenten. Så att och det är lite Småland det alltså.
Det känns lite om man läser på om dig att du hade blivit en väldigt duktig säljare.
Ja, Men jag är inte så duktig. Jag har ju många kompisar som är ruskigt duktiga säljare. Alltså.
Men handlar det inte försäljning om att skapa relationer med människor? Och det verkar ju som du är ganska bra på det.
Ja.
Eller vad tycker du själv?
Jo, men jag vill ju i så fall hellre vara lite i bakgrunden. Jag har ju faktiskt också suttit i en styrelse för ett framgångsrikt Gnosjöföretag. Och där lärde jag ju mig ännu mycket mera om hur man driver företag, hur man läser ett bokslut, hur man ställer de tuffa frågorna, hur man ifrågasätter. Och det har varit både lärorikt och jättespännande.
Vad var det för företag?
Heter Julins, finns i Gnosjö.
Vad gör de?
De gör succé.
Förutom det.
De gör succé. Gnosjöregionen är väldigt speciell. Det finns fler företag i Gnosjö än det finns människor. En liten överdrift. Och jag har ju lärt känna många. Och det som jag tycker är spännande, det är just det här att driva företag, hur viktigt det är och vad som krävs. En av mina goda vänner var här och fikade för några veckor sedan. Bengt Andersson. Han var koncernchef i Husqvarna i många år. Till exempel var det Bengt som köpte in den här uppfinningen som har blivit en jättesuccé. Husqvarnas Automover. Men när han köpte in den så visste han inte riktigt vad han hade köpt. Och den skulle gå på solceller. Och det har han aldrig gjort. Bara den storyn tycker jag är helt underbar. Och när Bengt var här så satt vi och snackade om Husqvarna och hans karriär i 3 timmar. Och sånt intresserar mig. Jag skrev en bok det var på 90-talet, ett uppdrag för Earlings PricewaterhouseCoopers. Och det handlade om en god vän som var företagare i Gnosjöregionen, Åke Pettersson. Så att det här med näringsliv och företag, det har ju varit min stora intresse. Och jag har ju då skött familjens ekonomi sedan jag var 15, kan man väl säga. Min pappa gick bort då. Så att, men fick så är det i Småland.
Fick du redan då ta över?
Ja, det gjorde jag. Sen sålde vi ICA-butiken. Den finns kvar här i Hovslätt. Den är ju lite större så. Men det tror jag bidrog till intresset. Men min far hade ju grundlagt det. Dels idrottsintresset och dels det ekonomiska intresset då. I Hovslätt var min morfar och min pappa med och grundade Hovslätts idrottsklubb 1929. Och 3 år senare startades Hovslätts bordtennisklubb. Där en av de första medlemmarna var Carl Nyrén, som är Sveriges ledande arkitekt. Flyttade till Stockholm och det finns ju mängder med böcker skrivna om Carl eller Kalle. Utan tvekan, Sveriges ledande arkitekt, hyllad för mycket av det han presterade. Och det har ju gått en dokumentär om honom nyligen, både i svensk television och även i norsk och dansk. Den heter Det krokiga och det raka. Carl var kusin eller syssling med min mamma, så vi tillhör samma släktgren då. Och på tal om släkt, Gunnar, så bakom mig här så ser du lite högar. Vi har ju ett släktforskningsprojekt i vår familj sedan 1990, som jag då har tagit lite ansvar för. Jag är ju historieintresserad, så där har vi lagt mycket tid, även nu i sommar. Och 2 böcker är skrivna utav 2 olika damer, 2 olika grenar, en på min mammas sida, en på min pappas sida. Och där finns det ju väldigt mycket som är roligt att ägna sig åt när jag får lite mera tid.
När du får lite mera tid.
Ja.
Om vi tar oss tillbaka till sportbanan. Du hade ju i alla fall, oavsett om du nu tror att du ska bli säljare eller inte, så hade du ju i alla fall en förmåga att bli rätt bra vän eller rätt bra kompis, eller hur man ska kalla det, med väldigt många utav idrottsstjärnorna. Mm. Hur blir man det?
Det betyder ju väldigt mycket idag. Den här boken som jag har skrivit, där har vi 11 gästförfattare. Och det är ju en del av de här jag har kommenterat. Glenn Strömberg, Thomas Wernersson, Bengt Baron, Glenn Öst och så vidare. Och det har jag uppskattat mer och mer med åren. Och sen har vi ju ett golfsällskap sedan drygt 40 år tillbaka. Tips Extra Open Theo. Och där, det är väl där vi har grundlagt mycket av den här vänskapen. Vi spelar golf, vi tävlar, vi busar, vi snackar och vi vinner ibland.
Men du lyckades redan på den tiden. Det finns ju en historia om där du ganska tidigt till exempel intervjuar Björn Borg.
Ja.
Och det finns ju rätt många andra historier. Det känns som att du väldigt lätt blir mer eller mindre vän även de som inte är avlagda, utan när de håller på du får dem till att sitta avslappnat och prata med dig.
Ja, jag är nog inte ensam om det. Du har fler exempel på det. Jag tror att ett skäl är väl att jag har försökt och lyckats att visa respekt för alla. Jag har inte satt någon i klistret. Idrottskillar och idrottstjejer på den nivån är ju det är det viktigaste. Som kommentator så är du där för att berätta vad som händer. Så respekt tror jag är nyckelordet där.
Saknas det respekt bland många?
Om du frågar de som tillhör världseliten nu i olika sporter så tror jag du får ett svar som är ja där. Det är ju många stora negativa rubriker ibland. Sociala medier ställer till det. Många råkar illa ut. Och det finns ju, om du tar Borg, Björn Borg och svensk media var ju inte on speaking terms alltid. Men när jag då lärde känna Björn, då var han 17 år. Och i boken finns det ju ett kapitel om vår hemliga deal i Houston, Texas. Och det visar, tycker jag, hur Björn behandlade mig. För att jag som en frilansjournalist skulle kunna vara först med en viktig nyhet i hans karriär.
Varför tror du att han gjorde det?
Ja, han var 17.
Jo, men ändå.
Nej, men vid det tillfället var ju Rune och Margareta med i USA för allra första gången och jag hjälpte dem. Rune var också ICA-handlare. Han hade ju butik, jag tror att det var ICA-butik i Södertälje. Och jag hade väl träffat Björn flera gånger innan då. Men det finns ju motsatsen. Zlatan, som jag aldrig någonsin har haft några problem med. Tvärtom. Zlatan har ju haft sina fighter. Zlatan och Aftonbladet talade inte med varandra. Eller rättare sagt, Zlatan talade inte med Aftonbladet i många år. Och det var ju, han hade ju själv till det, tyckte han. Innan man då lyckades försonas. Och det blir ju, jag träffade en av våra mest framgångsrika fotbollsspelare här om veckan och han berättade då om ett par tillfällen där han tyckte att han blev felbehandlad. Det var några journalister i kvällstidningarna som hade gjort rubriker om någonting som skadade hans karriär och anseende och sånt där. Det finns ju, om vi tar England. Fråga Sven-Göran Eriksson hur det var att bo i England och i London med engelsk media. Där var det ännu värre.
Men varför har du aldrig haft några problem med Zlatan?
Ja, jag har ju också visat honom respekt. Och alla de intervjuer jag har gjort med Zlatan. Jag gjorde ju första intervjun. Det står ju också i boken när han blev proffs första gången. Då hade jag ju inte sett honom spela fotboll. Och jag menar, hur många gånger har jag inte stått med Zlatan efter en match eller innan en match? Nej, jag har aldrig haft något problem med Zlatan. Alltid roligt att träffa honom och även om jag inte har träffat honom nu på många år, en i mitt tycke vanlig idrottskille. Annorlunda i den professionella rollen, men fantastisk.
Hur är det då att hålla isär det här med integritet, för det krävs ju ändå om du är journalist.
Ja.
Och om man blir kompis eller om man blir har ett väldigt bra förhållande med de toppidrottsutövarna och så händer det någonting. Mm. Bengt Baron är dopad eller vad vet jag. Hur hanterar man det då? Mm.
Det där är jätteviktigt. När det gäller pingislandslaget då, som jag ju har umgåtts med, vi hade ju till och med en oduglig travhäst ihop, så sa jag tidigt att säg ingenting till mig som inte du vill stå för. Så slipper du och även jag problem. Därför att det där är ju ett problem alltså. Ta Sven-Göran Eriksson, som jag känner väl och som jag har träffat väldigt mycket på senare år. Jag kommer så väl ihåg, efter UEFA-cup-segern 82, så stod jag som konferensiär på torget i Stenungsund och Sven-Göran skulle hyllas. Och efter den där hyllningen, det var ju sommartid, så pratade ju Svennis och jag på tumman hand. Och då var ju redan rykten om att han skulle lämna Göteborg efter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här succén, och Svenny säger väl någonting redan då om Benfica till mig. Och sen gick det väl en vecka, sen var det ju då Benfica som erbjöd Sven-Göran ett kontrakt. Så det gäller ju liksom, och sen också då i ett sånt läge, då har jag varit noga med, nu kommer jag inte ihåg exakt hur samtalet var med Svennis, men förmodligen sa jag, kan jag gå ut med detta idag? Kan jag gå ut med detta imorgon? Och sen har jag ju en arbetsgivare. Jag har ju haft en arbetsgivare. Jag har ju varit anställd utav TV-sporten. Och TV-sporten har ju varit prioritet nummer ett. Men det har ju varit flera tillfällen när jag har känt till eller trott mig känna till saker och ting som jag har väntat med att gå ut. Inte kanske i första hand för att vara bussig mot någon idrottsman eller idrottskvinna, utan för att jag vill ju vara först, men jag vill ju inte gå ut med felaktiga uppgifter.
Men finns det här off the record? För det var ju lite off the record.
Jag hävdar ju att det finns.
För det är många som journalister som säger att det finns inte.
Nej, jag har ju motsatt uppfattning. Det finns off the record. Och det har jag ju använt många, många gånger. Och bara ett litet exempel. Det är ju så lätt att kritisera någon om Sverige förlorar eller om någon förlorar en viktig match eller simmar dåligt. Men om du känner till att det finns en bakomliggande orsak, så kanske din kritik blir mer nyanserad. Det kan ju vara någonting som har hänt i familjen. Det kan vara en sjukdom. Det kan vara någonting, vad som helst. Och ju bättre förberedd jag är, desto bättre gör jag ju de bedömningarna. Sen har jag ju en ledtråd, och det är ju Zlatan och Svennis. Svennis har påverkat mig väldigt mycket när det gäller att lära mig fotboll, se på fotboll. Och jag brukar säga, om Zlatan kommer fri med motståndarmålvakten, kanonskott från straffpunkten, målvakten tippar bollen till hörna i krysset, så har du som kommentator två möjligheter. Antingen säger du, hur kan han missa? Eller, som jag då har försökt att säga, vilken fantastisk räddning. Och det är en skillnad. Det är en skillnad. Och sen är det ju så, när två lag spelar fotboll eller när två lag spelar ishockey, så brukar ett lag förlora. Märkligt nog. Om inte det blir oavgjort, va? Så att jag tycker det är det viktiga. Och det jag försöker pränta in lite i min mentorroll också. Expertkommentatorn har ju en annan uppgift än kommentatorn. Kommentatorn ska ju berätta vad som händer. Och du, Gunnar, som expertkommentator, du ska tala om varför det händer. Men det blir ju ofta så att expertkommentatorerna blir väldigt negativa. Gnäller, skäller. Och det är inte min stil. Ta ett exempel som jag tycker är väldigt positivt och glädjande att se. Det är Fredrik Ljungberg som nu bor kvar i London. Han åker hem varannan vecka, kommenterar engelsk fotboll och i mitt tycke är lysande. Balanserad, nyanserad, kunnig. Men hör du Ljungberg skälla, gnälla? Icke.
Vad du nämnde Zlatan, har han lärt dig någonting mer? Eller var det där exemplet med... att han kommer fri. Du sa Svennis och så sa du Zlatan.
Ja, jag tog Zlatan som ett exempel där. Nej, men Zlatan är ju en annorlunda personlighet, en fantastisk fotbollsspelare. När han slog igenom så fick jag ju mejl och brev om att hur kan du berömma honom? Men det gjorde jag ju ändå. Nej, men han är ju ett unikum alltså, och spelar fotboll fortfarande i denna ålder. Och i boken berättar jag ju om när han stal straffen för Kim Källström på Ullevi. När Glenn Strömberg och jag kommenterade. Jag tycker det är ett bra exempel som visar hur Zlatan tänker och hur många andra lagspelare också tänker. Han är ju en lagspelare, men han är ju en utpräglad individualist. Zlatan Ibrahimovic. Han är inte en vanlig svensk fotbollsspelare, men han är den bästa jag har sett i särklass.
Vad var storyn?
Ja, det är ju då när det är presskonferens och han är på alla löpsedlar. Det var ju ramaskri. Man gör ju inte så här att man stjäl en straff och skjuter den i mål när någon annan ska ta straffen. Kim Källström var ju, och Sverige mötte ju både San Marino där vann med 5-0. Så det var ju presskonferens dagen efter och Lasse Lagerbäck var förbundskapten och det var lite stressigt med tiden. Jag vill minnas att presskonferensen var nere på Scandic-hotellet vid centralstationen i Göteborg. Och till slut, min fotograf sticker och ska skicka upp inslaget i intervjun för att det ska gå i sändning bara om några minuter. Och till slut är det bara Zlatan och jag kvar. Och helt plötsligt börjar vi diskutera media. Aftonbladet hade 8 helsidor om detta. Sverige hade ändå vunnit. Och Zlatan säger att, du, vad är detta? 8 helsidor. Och jag vet, jag säger till Zlatan att ja, du har ju varit med nu ett tag här. Du vet ju att media funkar på ett speciellt sätt. Det blir rubriker. Du skapar rubriker. Och det är bara, du behöver inte gilla det, men du måste ju hantera det. Det var väl mitt lilla råd där. Och då tittar Zlatan på mig och så säger han, du, 8 helsidor. Jag gjorde mål. Hur många hade det varit som jag hade missat? Och jag tycker det visar Zlatan hur han tänker och då tänkte.
Nu har vi ju pratat om bisittare, har du ju nämnt några gånger. Och du nämnde alldeles nyss.
Expertkommentator, säger jag. Bisittare, det är ju en synonym, men jag tycker den är lite nedvärderande. Jag säger alltid expertkommentator.
Expertkommentator säger vi här efter. Glenn Strömberg.
Är ingen bisittare. Glenn Strömberg. Ja, kära någon. Sicken personlighet.
Hur hamnade ni tillsammans?
Ja, du. Först kommenterade jag honom och träffade honom när han slog igenom i IFK Göteborg. Sen hade jag Glenn med som en liten expertkommentator i samband med en cupvinnarcupfinal på Ullevi på 80-talet. Sen flyttade han ju till
Berg. Vi stannar där lite bara, ja. Just vid den cupvinnarcupfinalen. Vilka lag var det som möttes?
Ja, nu måste jag tänka efter. Visst var det Sampdoria och Aberdeen?
Eller? Det var det som Glenn har skrivit. Men jag kan tala om för att Glenn, Glenn har faktiskt fel och dåligt minne.
Det förvånar mig inte alls.
Nej, det var faktiskt Real Madrid.
Sampdoria Real Madrid?
Nej, Real Madrid mot Aberdeen.
Men du, då är det väl så att det jag tänker på är en annan cupfinal. När Sampdoria ändå är på Ullevi, va?
Det vet jag inte, men så här är det att 1983 så spelade Aberdeen cupvinnarcupfinalen mot Real Madrid på Ullevi.
Okej, men då var inte Glenn med.
Nej, men han skriver det.
Han skriver det, ja.
Han skriver det.
Du, Glenn Strömberg har skrivit ett kapitel i min bok och det uppskattar jag. Men, som jag brukar säga, i det kapitlet har Strömberg fler faktafel än vad Trump lyckades med på 4 år i Vita huset.
Och det vill säga lite.
Då förstår du hur allvarligt det är. Ja, men Glenn är ju den som jag har kommenterat mest fotboll med i alla år. Och vi gjorde ju ett program som hette Staffan och Glenn. Ett annorlunda fotbollsprogram med mycket bus. Och han är ju en fantastisk god vän som jag ju alltid bråkar med i varje samtal. Och då ska du veta att han är ju värre, för han bråkar ju med mig också. Första gången vi spelade bordtennis så sparkade han sönder en vägg på ett hotell i Hannover. Jag vann första set.
Och då blir han så arg så att han sparkar
sönder? Ja, han är ju från Lerkil där utanför Göteborg. Någonting gick fel där, men det har ju blivit bra ändå. Duktig pingisspelare, mycket duktig.
Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Tack, Life Genomics! Vad var det så speciellt med Glenn och det samarbetet som ni hade?
Jag vet, jag ringde honom så sa jag att nu har du haft semester i 7 år. Nu får du göra lite nytta. Han hade investerat lite i italienska lir i något företag och han satt där nere i Bergamo. Så spelade han tennis och så gick han på gymmet och så drack han lite cappuccino. Och sen var Bosse Gentzel en mycket viktig bidragande faktor, för Bosse som då var tv-sportchef tyckte också att Glenn skulle bli expertkommentator. Och vi behövde förnya, och minns jag rätt nu så är han med EM 96. Då lär jag honom lite grann om aktiemarknaden när vi åker bil i England. Han hade ingen koll på börsen eller aktier och sånt där. Och sen blev han ju daytrader helt plötsligt. Så EM 96 är väl vårt första mästerskap. Och sen så har han ju då varit med och är fortfarande med tv-sporten nu när det är VM i november-december. Men han gick ju också sen då för många år sedan till Viasat. Och ja, det finns mycket att berätta om Glenn. Han har ju gett sig in i näringslivet som entreprenör. Vi sitter i Hannover 2005. Äter lunch. Förmodligen var det jag som tog notan. Och då säger han...
Varför är det förmodligen så?
Då säger han, Lindeborg har aldrig tagit en nota. Och då säger han, italiensk mat. Vi ska börja med italiensk mat, sälja i Sverige. Och du ska vara med. Ica handlar son. Jag sa, aldrig i livet. Aldrig i livet, Strömberg. Men han började ju med detta och har ju jobbat med det. Och han med sitt varumärke så är det nu skor och det är kläder och det är det ena efter det andra. Så han har ju blivit en entreprenör. Och det beundrar jag honom för. För det där, det tar tid, det kostar pengar i början. Och sen har han ju då kommenterat fotboll nu mer än någon annan expertkommentator. Om du tänker efter och räknar in landskamper och engelsk fotboll och Champions League. Och sen har ju Glenn sin egen stil. När vi började kommentera så ville han ju sitta tyst och liksom hitta formationerna och studera lagen efter avspark. Ibland fick man ju sätta en armbåge i revbenet på honom så att han kunde säga någonting. Men samarbetet med Glenn har ju varit väldigt roligt. Och vi blev ju lite grann, inte uppskattat av alla, men vi blev ju liksom... Vi blev ju lite ovänner som kommentatorer. Om jag sa att det var en bra passning så sa ju Glenn emot. Och sa Glenn någonting så sa jag ju emot ibland. Men det var ju den stilen vi hade. Och vi har ju alltid haft den dialogen. Jätteroligt, jag älskar ju det. Och ringer jag Strömberg nu så är ju inte den första repliken, hur mår du? Utan det är ju då någonting annat... Har du varit på gymmet i augusti eller har du... Ja, det är ju alltid någonting åt det hållet. Jag gillar ju det.
Vad gör att han är en så bra expertkommentator?
Han är annorlunda.
På vad sätt då?
Han låter annorlunda. Han uttrycker sig annorlunda än de flesta. Han har sin egen stil. Och den har han varit trogen. Han har ett språk som är annorlunda. Jag har ju försökt att coacha honom lite grann. Han har det onödiga språket. Han säger ofta, man kan säga att Liverpool borde ha vunnit. Eller, ja, så att säga skulle ju Beckhams passning varit i djupled och så. Och då säger jag, det är det onödiga språket. Ta bort man kan säga, ta bort så att säga, det tar bara tid. Och så införde vi något mästerskap, det var ett mästerskap. Österrike, Schweiz, EM. Då sa jag, om du säger det i direktsändning så är det 20 kronor i böter. Jag drog in 160 kronor i en och annan sändning i Nyhetsmorgon där. Vi hade en lunch på Kometen i Göteborg. Ingvar Oldsberg, Fredrik Belfrage, Bosse Gentzel, jag och Strömberg kom sist. Och då hade ju Oldsberg hört att Glenn i någon sändning i Viasat hade sagt omkoppling. Det heter kontring. Och när Glenn kommer och har beställt så får han en omgång direkt som han aldrig glömmer. Oddsberg börjar med att säga, Glenn Strömberg, jag hörde att du sa omkoppling. Det heter inte omkoppling, det heter kontring. Och Fredrik gick på och sa, det är inte metrar, det är meter. Du måste tänka på det, jag har ju sagt till dig. Och jag tog upp det onödiga språket och sånt där. Och det slutade med att Fredrik, tror jag, sa... För det här var ju både med hjärtat och med... Det var ju omtanke. Han har aldrig sagt omkoppling sedan den lunchen. Och det slutade med att Fredrik, tror jag, säger att... Men det är inga problem, Strömberg. Vi har lagt ihop här nu. Vi ska skicka dig på en ny utbildning. Inte SFI, svenska för invandrare, utan SFU, svenska för utvandrare. Han har ju bott i Bergamo sedan 80-talet. Nej, Glenn är en fantastiskt god vän. Som jag skulle spöa i pingis idag hur lätt som helst om han vågar ställa upp, men det vågar han inte.
Ja, det är väl kanske bra det, att för annars hade det ju varit fler dörrar som, och väggar som går sönder.
Förmodligen.
Men en egen reflektion som jag faktiskt gör i det här sammanhanget, det är ju, du säger att han har en egen stil, men han har ju en förmåga att vara tyst.
Ja, det har han.
Till skillnad från väldigt många andra expertkommentatorer.
Jajamensan. Absolut. Och han är ju kunnig. Han kan ju, efter alla dessa hundratals matcher, så kan han ju, han kan ju fotbollen. Och han har ju sett, han kan relatera till hur Liverpool spelade för 5 år sedan. Vad hände när Klopp tog över och så vidare. Han har ju koll. Jättebra koll.
Och sen har han ju en förmåga att säga det och berätta det som jag omöjligtvis kan se.
Ja, exakt. När han sitter på plats, när han nu under pandemin tvingades sitta i Stockholm som expertkommentator, och då har du ju, då är jobbet mycket svårare. Det finns ju fler expertkommentatorer i fotbollen som är väldigt duktiga och som har en annan stil. Hasse Backe tycker jag är väldigt duktig. Hasse har ju sin stil, Glenn har sin. Det är väldigt stor skillnad. Tonläge, attityd, om det är gnäll och skäll eller om det är nyanser. Strömberg tillhör ju dem också, tycker jag, som inte gnäller och skäller. Och det är ju, som tittare och lyssnare, är det ju, det är ju det jag uppskattar och tycker det är bra.
Om vi tar oss dit där vi är idag. Många sportjournalister går ju vidare och blir värdar för diverse nöjesprogram. Det finns ju Hylands hörna och Oldsberg,
Oldsberg, Belfrag, Engstrand,
men inte Staffan.
Hegefors. Nej, och det gjorde jag nog rätt i. Agneta Fältskog och jag ledde ju en tv-gala när Jönköping fyllde 700 år. Du ser bilder där bakom ryggen på dig. Det är ju egentligen min enda riktigt stora insats. När jag fick frågan av Sten Previn, som var tv-chef i Göteborg, väldigt duktig, mycket trevlig och oerhört betydelsefull för svensk tv. Det var ju Sten som startade Godmorgon Sverige med Hyland och sedan med Fredrik Belfrag. Och det var Sten som drog igång På spåret, Ingvars idé. Jag kommer ihåg när Sten kallade upp mig i tv-huset vid Delsjön och sa, vi måste fundera lite på nästa år och sådär. Är du intresserad? Men det var jag inte. Jag
intresserad hade, av vad då?
Att göra underhållning. Mm. Men jag hade redan tänkt igenom det och bestämt mig för att inte... För jag såg också, dels var ju Ingvar, Fredrik och många andra, de var ju så oerhört skickliga. Och där insåg jag min begränsning. Mycket klokt. Du ska inte skriva på för Liverpool om inte du platsar. Nej, det var ett klokt beslut.
Du har inte deltagit i så många så här nöjesprogram heller, vad jag vet.
Sara Sjöström lurade in mig i Alla mot alla. Det var jätteroligt. Men jag kommer inte ihåg, vi gick 7 matcher. Jag kommer inte ihåg hur många vi vann.
Det är inget Let's Dance eller...
Nej.
Har frågan funnits?
Nej. De behöver inte ställa den. Nej. Nej, men jag älskar ju frågesport. Men jag vill vara den som ställer frågorna. Vi har ju lite olika tv-idéer nu i vårat företag och i en del andra produktionsbolag. Jag älskar ju, jag är uppväxt med Ingvar, På spåret, frågesport. Jag tycker det är jätteroligt. Quiz. Men då vill jag ju hellre inte tävla, utan jag vill ju ställa frågorna.
Så att vara deltagare på spåret?
Nej. Då måste jag ha någon riktigt duktig tjej där med. Nej. Jag har väldigt mycket vita fläckar och jag är inte bra på musik. Jag var ju med nu i den här kanalen Rockklassiker, i ett jätteroligt program, engelsk fotbollsshow, 90 minuter plus tilläggstid. Och bara där, alltså all den här musiken där, jag hade ju ingen koll. Tina Turner, Whitney Houston, Philipson, ABBA, det är ju min musik, men massa, nej. Jag är dålig på konst, jag är lite risig på skönlitteratur och sånt där. Jag är allmänbildad, men nej, men jag kan ställa lite frågor. Vill du ha några quiz så kan du få.
Nu har du jobbat ju inte längre på SVT.
Nej, jag valde ju att dels trappa ner när vi tappade de olympiska rättigheterna efter London 2012. Så valde jag att trappa ner. Jag släppte hockeyn först. Vi hade inte VM-hockeyn då. Jag var nöjd med fotbollskommenterandet efter EM i Frankrike. Jag ville inte åka till Ryssland 2018. Hade VM 2018 gått i England, då hade jag gärna avslutat med det.
Varför ville du inte åka till Ryssland?
Nej, jag gillar inte Ryssland. Och sen ville jag ju själv bestämma när jag slutade, så att inte någon kom och sa Lindeborg, det är dags att sluta. Och sen behöll jag simningen och bordtennis, och sen gick jag väl över, då var det ju så att jag skrev ett avtal så att våra familjeföretag fakturerade. Och sen var jag lite inblandad som mentor, jätteroligt, med några av mina kollegor. Och sen efter VM i simning, som Lasse Frölander och Sara och jag kommenterade från Stockholm, VM i simning 2018, då sa jag bara att nu är det klart. Det här var mitt sista. Och då var det inte bara Åsa Edlund, som är chef sedan flera år tillbaka, som visste om att jag tackade för mig. Och det var jätteviktigt för mig att själv bestämma när jag skulle sluta. Problemet i idrotten är ju för många: när ska du sluta? När ska Zlatan sluta? Många gånger är det skador som gör att en karriär tar slut, eller att du inte blir uttagen. Du får inte spela nästa VM. Och jag lyckades med att själv bestämma när jag skulle sluta. Och sen har jag ju så mycket annat som jag vill göra nu, så att jag behövde den tiden också. Och sen såg jag också att TV-sportens rättigheter, möjligheter, har sedan många, många år tillbaka förändrats och försämrats. Utbudet är inte lika attraktivt, är inte lika motiverande. Och jag var inte intresserad av att sitta i någon kommentators bås och kommentera ishockey, COL. Nej, jag var nöjd. Mycket tacksam och nöjd.
Tacksam och nöjd. Men du håller ju på, du är igång, du har massa grejer för dig. Jag funderar lite på, vad skulle få dig till att ta ytterligare ett jobb där, som har med tv att göra? Finns det någon sån där drömjobb? Det här kan jag inte tacka nej till.
Ja, möjligtvis att gå in och kommentera en Champions League-match eller Champions League-final. Liverpool mot PSG. Men det skulle kräva lite förberedelser. Men som jag sa tidigare, att kommentera, det är jätteroligt. Det skulle jag kunna göra. Men det skulle ju kräva lite extra jobb alltså. Nej, jag är jättenöjd med det. Och sen har vi ju lite tv-idéer. Så att det är jätteroligt att göra andra grejer också då. Och sen var det jättebra att jag skrev den där boken och fick idén med 11 gästförfattare. Den har ju blivit uppskattad, och det är lite överraskande och överväldigande att den har blivit så uppskattad. Första upplagan tog slut på 6 veckor. Men det är för att den handlar om idrotten, den väcker minnen. Och sen just att det är massa gästförfattare. Och sen är det ju då på slutet mycket från dagboken. Sen är det ju många grejer jag skulle ha haft med som jag har kommit på i efterhand. En grej, får jag berätta den?
Absolut.
Alltså en grej som ju skulle ha varit med i boken. September 11, kommer du ihåg, 2001. USA var ju chockat, världen var i chock. Och sen har vi ett vinter-OS i Salt Lake City, då var vi där. Jag skulle kommentera ishockey bland annat med Curre Lundmark och Uffe Samuelsson. Säkerheten var ju rigorös, och ibland stod vi, trots akkrediteringarna, vi stod i 40 minuter innan vi kom in i hockeyarenan. Vi hade jättebra positioner, och vid något tillfälle, som kommentator så måste du veta var är toaletten. Var är toaletten? Därför att du måste ju någon gång, om det blir förlängning, springa Och där var det jättebra, vi hade bra positioner, vi satt in till hedersläktaren. Och det var, om jag minns rätt, det tog 12 sekunder att springa ut i toaletten. Jag kommenterar någon match där i hockeyn, USA mot Tjeckien eller vad det var. Och i en periodpaus springer jag upp snabbt på toaletten. Är först inne. Du vet hur toaletterna ser ut. Lång ränna. Och tvåa är Rudy Giuliani. Han var ju hyllad. Borgmästare i New York. Var ju sen presidentkandidat utan att lyckas två gånger. Så tvåa. Och jag var inte klar. Tvåa är Rudy. Han kommer till vänster om mig. Och så säger väl han någonting. Och jag säger, ja, pretty good first period. Looks good. They play very good, US. Så jag står där och snackar på toaletten med Rudy Giuliani. Som sedan har blivit omskriven i sin roll som Trumps advokat. Och när jag är klar så känner jag att vi är inte ensamma. Och det här är ju 20 sekunder någonting. Och jag tittar bakom ryggen och då har han ju två livvakter där. Beväpnade. Så att, ja men det var ju en märklig situation alltså. Jag hade ingen bild på det och det kanske var bra.
Ja, det är verkligen så. Vi ska ju avrunda här om bara någon minut. Men...
ska vi inte snacka mera Småland, Jönköping, Hovslätt?
Klockan är ju, och du vill inte snacka längre till klockan
nej,
tre.
Men det är roligt att snacka med dig så att vi tar väl några minuter till om du vill.
Ja, men det kan vi göra. Men kan...
Småland är ju viktigt.
Mm. Men kan vi göra...
Det där...
Men vänta lite, vi måste bara få vara sån övergång från Rudy Giuliani till Småland.
Ja, men det är ju en lätt övergång.
Ja, precis.
From New York to Jönköping.
Just det. Nu ska vi göra en övergång som det brukar så vackert heta inom tv- och radiobranschen. Mm. Och du ska gå från New York tillbaka till Småland. Mm. För vi har, vad ska man säga, vi har glömt att prata om några saker som vi ska prata om. Vad ska vi prata om Småland? Vad är det vi ska säga om Småland?
Ja, det finns ju mycket att prata om Småland, det förstår du ju.
Jo.
Ja? Inför vår herre är vi vadå? Alla.
Smålänningar?
Ja.
Ja.
Bara en sån
inte lika
sak.
Utan smålänningar.
Nej, alla är smålänningar inför vår herre.
Mm. Vad har vi på Småland?
Nej, men, du har ju beundrat alla mina pokaler där borta. Alla fyra. Men där är ju någonting... Ser du det?
Ja, jag,
vad står det?
Nu pekar...
Vad står det där?
Du brukar peka Staffan.
Vad står det där?
Och jag har ju precis konstaterat att jag ser det dåligt. Men det står årets smålänning 2018, va?
Ja. Det där uppskattade jag. Astrid Lindgren har blivit det. Lena Philipsson har blivit det. Jonas Tern har blivit det. Lars-Åke Lagrell och många andra. Och sen så blev jag då... överraskad. Men det betyder ju mycket, va? Och jag är ju smålänning. Och här i släktforskningsprojektet så är det ju nästan bara smålänningar. Så att med åren så känner jag ju en stolthet att vara smålänning. Utan tvekan, utan tvekan.
Vad utmärker smålänningen?
När jag retar stockholmarna brukar jag säga att i Småland använder vi fyra räknesätt. Pröva det när ni gör budgeten på tv-sporten. Nej, men smålänningar är sparsamma, bästskötare och snåla. Det är en stor skillnad på att vara sparsam och snål.
Är det inte bara en definitionsfråga eller en språklig fråga?
Nej, du. Det sitter i folksjälen utan tvekan. Västgötarna är ju snåla och väldigt duktiga på att göra affärer. Där har du säljarna. Säljarna, de är västgötar. Ekonomerna, de är smålänningar.
Inköparna är smålänningar?
Ja, kanske det. Kanske det. Nej, men jag är ju uppväxt så. Min mor brukar jag alltid säga det krävs många bäckar små för att göra en stor å. Men återigen, det här som jag har nämnt tidigare, ekonomi, näringsliv, företag har ju alltid intresserat mig. Och sen i och med att jag då har flyttat tillbaka till Jönköping sedan några år tillbaka, nu bor vi i Halmstad också och Hoa Hin i Thailand. Men jag tycker det är jätteroligt att forska lite grann om Småland historiskt. Vi har i vår släkt till exempel Sveriges tredje finansminister. Han blev adlad, född i en by inte långt härifrån.
Vem var det?
Anders Peter Sandströmer.
Och han var finansminister när då?
1848. Satt i 2-3 år, sen blev han landshövding i Mariestad. Ligger begravd utanför Mariestad. Vi har ett par riksdagsmän i biblioteket där inne. Ligger memoarerna. Abraham Rundbäcks memoarer, handskrivna. Han satt 30 år i riksdagen tillsammans med sin bror Jöns Rundbäck. Och åker du över Hisingsbron så har du Jöns Rundbäcks gata, Jöns Rundbäcks torg på Hisingssidan. Han ligger begravd i Sävekyrkan. Så att historia, och då är vi inne på Småland, det intresserar mig. Vi har en krigarlegend, Mattes Håkansson Stork. Honom skulle jag gärna gjort en podd med. Han var med och stormade Prag. Det kanske vi ska hoppa över, för det var inte så bra. Och han var ute i krig i 30 år, blev 90 år, dog när han flyttade hem och fick en by förlänad, Torpsby, som ligger i Tofteryd utanför Skillingaryd. Sånt där tycker jag är spännande. Det är sånt jag håller på med ibland på kvällar och nätter, man sitter och håller på med släktforskningen.
Vilka är de topp 10 bästa smålänningarna i världsidrotten, skulle du vilja säga?
Det var ju ingen lätt fråga.
Nej, men ta topp 5 då.
Mats Wilander.
Ja.
Stefan Edberg. Självklart. När det gäller Jönköping. Björn Färm. Olympisk mästare innan jag var född. Blev ju OS-guldmedaljör 1948 i London.
Nej.
Modern femkamp. Är det fel?
Det är fel.
Var det på 50-talet?
1968. Mexico City.
Ja, du har ju helt rätt. Det var ju helt fel. Det var ju 2 årtionden fel.
Ja.
Björn tror jag fortfarande bor i Bangkok. Jag har aldrig träffat honom. Men det skulle vara roligt att träffa honom. Just det, 68.
Det var, det var faktiskt mitt första OS som jag kommer ihåg. Och okay. Det var en jättesensation att Björn Färm vann på den höga höjden. Ja.
Du har ju en del duktiga kanotister från Jönköping. Gunnar Otterberg till exempel. Nu glömmer jag ju en del naturligtvis. Ja, Carolina Klyft.
Såklart.
Småland, självklart. Edberg, Wilander har vi nämnt. På pingesidan. Alltså, Hasse Alser har ju småländska rötter. Det är inte så många som känner till. För hans pappa hette väl Andersson och kom från Alseda och tog sig namnet Alser. Jag är ju god vän med Kristina Alser som också är ambassadör för jätteuppropet, precis som jag. Vi får väl vara snälla mot Thomas Ravelli. Mycket god vän. Här i våra lokaler har vi ju döpt en av duscharna, toaletterna, till Doccia di Ravelli. Hans målvaktströja hänger där. Det var det enda stället jag kunde hänga Ravelli på. Du... Nej, men Småland har ju en del framgångar, det är ju många fler naturligtvis.
Där du är också engagerad, det är ju hjärtuppropet. Och Björn Jodland har ju varit gäst i podden tidigare. Hur ser ditt engagemang ut? För jag förstår att du har varit en av dem som har startat hjärtuppropet. Stämmer
det? Jag har hjälpt Björn. Björn har ju startat det hela. Och sen blev det vad det blev. Och jag hjälpte till att öppna dörrarna till de som är ambassadörer nu. Vi är 18 stycken och det är Carola, det är Jessica Andersson, det är Svennis, det är Ravelli, det är Kroneri, det är Labero. Jag har ju itkat välgörenhet vid olika tillfällen tidigare, men det här engagemanget är jätteviktigt. Hjärtuppropet har som syfte, fler behöver lära sig hjärt-lungräddning, vi behöver fler hjärtstartare och de ska inte vara inlåsta, de ska sitta ute. Precis som det gör här på fastigheten i Hovslätt. Hjärtuppropets hjärtstartare sitter på väggen där. Den är tillgänglig för alla och vi hoppas att vi aldrig behöver använda den. Och det är jätteviktigt. Och det som känns väldigt bra nu, det är att Thomas Ravelli nyligen som ambassadör var med och räddade livet på en äldre man, Penti, när han drabbades av ett jetstopp. Och hade jag inte ringt Ravelli och sagt att jag tycker du ska bli ambassadör för jetuppropet, så hade Penti förmodligen inte levt. Och hade Thomas inte gått en annan väg hemma i Mölnlycke, så hade förmodligen inte Penti heller levt. Det är mycket om män där. Och som Ravelli sa i intervjuerna efter det här, som var mycket dramatiskt, slumpen är ingen tillfällighet. Det känns jättebra och det här är jätteviktigt. Det finns mycket annat som är viktigt i vårt samhälle. Men 6 000 människor i Sverige drabbas varje år av plötsliga hjärtstopp. Och det som väckte intresset och kunskapen och insikten, det var ju det som hände Christian Eriksen i Köpenhamn sommaren 2021, när han föll ihop mitt under matchen Danmark-Finland. Och det var väldigt intressant att träffa läkaren som räddade livet på Christian. Vi gjorde en tv-produktion som fick stor uppmärksamhet i juni. Så jag har lärt mig väldigt mycket om detta. Och hjärtuppropet har redan börjat förändra Sverige och det kommer att förändras mycket, mycket mera. Vi har gott om SMS-livräddare, inte i hela Sverige. Det måste åtgärdas och vi måste se till att fler liv kan räddas. Nu räddade Ravelli och en dam som heter Anna Windevall, nu räddade de livet på Penti, men det kommer inte göras vid fler tillfällen.
Är din dröm att hjärtstartare ska vara lika vanligt som en brandsläckare?
Ja, men det kommer till att ta år förmodligen innan vi är där. Men Björn, initiativtagaren, är ju inne på det. Och du ser här, det sitter ju brandvarnare här på alla de tre våningarna i huset. Och brandsläckare har vi. Men det var ju först nu. Det var ju först nu. Jag har inte haft en hjärtstartare i huset förrän i våras. Och jag hade alltså ingen bra utbildning och ingen medvetenhet innan jag blev uppringd av Björn Jadeland. Nu har jag det.
Nej, jag kan inte säga att jag var speciellt medveten heller. Och du har ju placerat hjärtstartaren på ett lämpligt ställe.
Ja, den syns. Den syns. Och den är tillgänglig för alla.
Den ska sitta utomhus helt enkelt.
De ska sitta utomhus.
Du, med detta, den här allvarliga biten, tänkte jag ändå att nu går vi över till att avrunda lite grann. Och jag tänkte bara så att många, eller det finns ju en del idrottsjournalister som startar poddar. Nu sitter ju du i en poddintervju. Du sa ju att du helst ville ställa frågorna i ett quiz. Att starta en egen podd, hade det varit något?
Nej, jag har tackat nej till det. Jag har inte tid. Jag har inte tid. Det är väl roligt, eller vad tycker du?
Jag tycker det är fantastiskt kul. Ja. Jag tänker på When We Were Kings med Erik Niva som ja. Ju kommer varje vecka ja. Med initierade fotbollshistorien. Mm.
Det är ju väldigt många poddar och det är ju framförallt inom de stora idrotterna, hockeyn till exempel också. Och det är ju, medielandskapet förändras ju väldigt mycket. Det jag har gjort, men det är ju i företagets regi, det är ju att jag har gjort en del inspelningar mera utav med företagare som berättar om sitt livsverk eller sin karriär eller hur blev Kabe ett börsföretag. Husvagns- och husbilsmässan pågår nu. Sånt tycker jag är roligt, att ställa frågorna. Då är det ju ungefär den rollen du har i din podd. Det tycker jag är roligt, det har vi gjort vid ett antal tillfällen. Och det är ju jätteviktigt att den historien, om inte den skrivs ner i en bokform, att den blir ändå berättad. Och vi gör en del, vi gör under hösten nu en del sådana inspelningar. Det tycker jag är jätteroligt. Nej, jag hinner inte med podd. Jag måste ju träna. Jag måste träna bordtennis, jag måste träna golf, jag måste gå på gymmet.
Bara det är en heltidssysselsättning?
Ja, det är 5 gånger i veckan.
Du, om det finns någon här bland lyssnarna som tänker jag ska bli nästa Lindeborg. Du coachar ju en
tänk
hel
om.
Tänk om.
Tänk om.
Vad har du för råd att ge?
Att inte bli en kopia. Att ta och titta på flera olika, ha flera olika förebilder är ju jätteviktigt, att hitta sin egen stil. Jag hade ju, Hyland var en förebild. Jag jobbade med Lennart på radiosidan innan jag kom till tv. Lars-Gunnar Björklund var ju min andra förebild. Men jag tog ju också intryck av många andra. Tom Engstrand, Belfrage, Oddsberg. Och det som jag är ju definitivt oerhört tacksam för, det var ju att jag kom till Göteborg, att Lars Gunnar lockade mig dit, att jag fick jobba med Tips Extra med dem och Leif Larsson, som också då var en viktig del av den redaktionen. Det var ju den bästa skolan i särklass.
Så lite av det du säger är att leta efter mentorerna och ja, lära dig.
Ja, exakt. Lyssna och titta. Och nu är det ju gott om jobb. Så det här är ju ett jobb som lockar många killar som tjejer. Det är många duktiga tjejer nu på väg in i branschen. Och de har jobbat, inte ett år, utan en del har ju jobbat i flera år. På 80-talet så var Ann-Britt Pettersson Ryd den första. Och sen kom Jane Björk, Katarina Hultling, men då var de var ju få, det var ju inte många. Nu är det annorlunda och nu finns ju gott om jobb på olika kanaler, så att det är ju jätteroligt jobb. Och sen gäller det bara då att inse vilket är roligast och vilket passar mig. Många vill ju vara programledare, synas i rutan. Och det är väl inget fel på det. Och sen finns det ju många jobb i bakgrunden som är viktiga. Redaktören, bildproducenten, producenten. Och jag har ju på senare år haft med en del och ganska många produktionsbolag att göra. Och där märker man ju att det finns väldigt många duktiga killar och tjejer. Och de tänker lite annorlunda än SVT-folket kanske gör. Nej, spännande. Media är spännande.
Vi inledde ju med att det är lite ovant för dig att sitta på den sidan av mikrofonen eller att få frågorna. Nu har vi ju suttit här snart i 2 timmar.
Har vi det?
Ja, det har vi. Hur har det känts?
Jo, men när man väl kommer igång så är det ju roligt att sitta och snacka. Det är alltid roligt att snacka om tv och idrott och media. Det är ju så.
Absolut. Det känns som du har trivt.
Absolut. Jätteroligt, Gunnar. Roligt att träffa dig också. Jag har ju inte gjort tidigare. Jag fick ju aldrig kommentera dig när du spelade volleyboll.
Nej.
Du var ju aldrig i landslaget.
Nej, jag var ju aldrig i landslaget.
Du var ju aldrig på OS.
Nej, precis. Jag var helt enkelt inte tillräckligt bra. Det var min chans att starta den här podden för att få träffa dig. Jag gav ju dig en uppgift.
Ja.
Och det borde vara ganska enkelt eller ganska svårt, vad vet jag. Men vem tycker du jag borde intervjua den här podden?
Vi träffade ju Leif Honken Holmqvist idag. Han fyller 80 snart. Också författaren har givit ut sin egen bok nyligen. Det är inget dumt alternativ. Sen finns det ju många fler. En som jag tror du skulle uppskatta att träffa, det är ju min gode vän Bengt Baron. Koncernchef när Sverige sålde Vin och Sprit för 56 miljarder. Nu är Bengt inblandad i en del företagsstyrelser. Han är jätteduktig. Han har betytt mycket för mig. Nu är han delaktig i någonting som lanserades här om veckan. Kunskapsverket.org. Baron har mycket att berätta. Låt honom inte berätta om de 2 gånger han har slagit mig i tennis bara. Ta inte upp det i så fall. Nej, det finns många.
Det ska jag självklart inte göra.
Nej, absolut inte. Bengt Baron, Finspång.
Mm. Ja, men det var ju bra.
Det finns många fler.
Det finns många fler, det förstår jag. Du har ju träffat så oerhört många människor. Men om någon vill ha tag på dig och kanske vill engagera dig i någonting, eller kanske till och med vill ha dig nu då på Champions League-finalen som du har nämnt. Hur når man dig?
Och då ringer man till dig.
Ja, det kan man ju göra.
Då ringer man dig.
Nej, då ringer man mig. Men du har också något. Har du en egen webbsida? Eller har
nej,
du något?
Nej, vi har inte det.
Hur når man dig?
Ring Småland. Nej, vi har ju i vårt företag då så har vi ju inte ens en egen hemsida. Här i de här lokalerna vi sitter har vi ju idkat medieutbildning och liknande i många, många år. Det finns väl ett telefonnummer som ligger på offentligt. Och min mailadress, eller företagets mailadress, är lindeborgs.com. Cesar Olof Martin @telia.com. Så två kom alltså.
Två kom.
Eftersom företaget heter Lindeborgs Communications.
Där kan man få allt från medieutbildning till...
Ja, och framförallt ett och annat bra börstips.
Ett och annat.
Får jag säga det till slut? Och det är ett citat. När det är rea, då ska du köpa böcker och aktier. Nu är börsen ner. Köp.
Böcker och aktier. Härligt, Staffan Lindeborg. Ett stort, stort tack att du var med här på podden.
Tack, Gunnar.
Du har lyssnat till 128 avsnitt av podden Spännande möten. Denna gång med Staffan Lindeborg. Tycker du att den här podden är bra och vill stödja mig och göra ännu fler och mer djupgående intervjuer? Då vore jag otroligt tacksam om du vill swisha en valfri summa till 123-611-4680. 123-611-4680. Numret hittar du också på hemsidan spannandemoten.se. Nästa gång då? Jo, då ska du få träffa en av Sveriges absolut bästa kockar, David Enmark. Var han har sin restaurang? Hemma hos sig i vardagsrummet där han bjuder in 55 personer varje fredag. Missa inte det. Tills dess, då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och funderar på hur många gäster du skulle kunna servera hemma hos dig. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.